إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد بفوتشتر أتقوينا هذه الأرواح av Ibn al-Qayyim rahimahullah, denna mycket fina bok av denna stora författare. Och vi har kommit fram till Bab al-Tasi' wal-Arba'un, kapitel 49, som handlar om de tillbringarna, eller aniya, som man kommer att äta och dricka ifrån i paradiset. Och de kommer ifrån, eller vad de är gjorda av. Författaren börjar med att nämna Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: Yutafu alayhim bi sihafin min dhahabin wa akwab. Yutafu alayhim bi sihafin min dhahabin wa akwab. De ska betjänas med guldfat och koppar. Man kommer att tjäna dem, alltså betjäna dem, med guldfat där man lägger mat och frukter och så vidare, och koppar, akwab. Sihaf betyder fat. Och gällande akwab, ordet akwab, så är det plural av kub. Och de säger al-kub är det som då är runt, det är runt där uppe. Alladhi la udhuna lah, som inte har något handtag. Alltså ett glas kan man säga på svenska. Eller hur? Handtag kallas också för öra, va? Eller på svenska. I alla fall, ni förstår. Ordet kub betyder glas kan man säga. En slags bägare eller utan handtag. En kopp. Nej, inte kopp. Kopp har, brukar ha ett handtag. Vi kommer till de andra orden sen. Och det här har nämnts från jättemånga av de lärda som Al-Fira och Abu Ubaida. Att Al-Akwab är de tillbringare som inte har handtag. Och det nämns också från Ibn Abbas, och Imam Bukhari nämner också det i hans sahih. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i en annan, och den här ayan fanns förresten i surat Zukhruf 71. Allah säger också i surat Al-Waqi'a 17-18: Yutafu alayhim wildanun mukhalladuna biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Att de ska betjänas av evigt unga gossar som bär omkring koppar och tillbringare och en bägare med vin från en forsande källa. De ska betjänas av evigt unga gossar som bär omkring, alltså går omkring och serverar koppar och tillbringare och en bägare med vin från en forsande källa. Al-Abariq, som nämns i den här versen, det är de glas eller koppar som har ett handtag. Och om ni inte har kopp så är det kub. Kom ihåg det. Al-Abariq, ibrik, betyder att den har en, som en bägare kan man säga. Den har ett handtag. Till skillnad från kub som inte har ett handtag. Och det som är så unikt med de här kopparna i paradiset är att de är gjorda av silver. Men inte vilken silver som helst, utan det är en kristallklar silver som man kan se igenom. Den är genomskinlig. Man kan se drycken från utsidan av koppen. Fast den är gjord av silver. Så kristallsilver. Allah säger gällande detta i Koranen: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قوارير من فضة قدروها تقديرا. Att tillbringare av silver och bägare av kristall, kristallklara, gjorda av silver, och de bestämmer själva hur mycket som ska sättas för dem. Tillbringare av silver och bägare av kristall, kristallklara, gjorda av silver, och de bestämmer själva hur mycket som ska sättas för dem, alltså hur mycket som ska hällas i eller hur mycket de ska få i koppen. Surat al-Insan 15-16. Så al-qawarir betyder glas egentligen på arabiska, tunt glas. Så Allah subhanahu wa ta'ala berättade att dessa tillbringare i paradiset och dessa glas och koppar är av silver. Men de är genomskinliga som tunt glas, som kristallglas. Och det här är bland det vackraste och underligaste, alltså som man blir väldigt tagen av, väldigt förvånad av. Att det både är silver, för silver är ju inte genomskinligt, eller hur? Har ni sett genomskinlig silver någon gång? Har ni sett det? Eller hur? Det finns inte i dunya. Men i akhira finns det. För ingenting i akhira är som i dunya. Som Abdullah ibn Abbas sa, det finns ingenting i dunya som kommer att finnas i paradiset förutom namnen. Det enda som finns i paradiset som liknar dunya är namnen. Guldet är inte som vårt guld. Silvret är inte som vårt silver. Och så vidare. Sen i slutet på versen så säger Allah qaddaruha taqdira. De bestämmer själva hur mycket som ska sättas för dem. Ett taqdir, att bestämma. De säger här att det är beroende på törsten. De kommer inte få mer än vad de vill ha, och de kommer inte heller få mindre än vad de önskar sig. Och det här är det bästa man kan tänka sig när man ska dricka. Eller hur? Att det är exakt så mycket som du vill ha. För om det skulle vara för lite, så skulle de inte njuta av det fullt ut. Och om det skulle vara för mycket, så skulle de kanske tycka att det är jobbigt att behöva dricka någonting som de inte känner för. Att tvinga i sig någonting. Och de skulle då tröttna på det som finns kvar. Och det här är det som de flesta av mufassirun, alltså folk av tafsir, säger. Det också nämns av vissa av ulema som al-Fara. Han säger att koppen blir i enlighet med deras behov. Alltså koppen kommer vara så stor så att den fyller så mycket dricka som just de vill ha den gången. Ja. Och sen ett till ord som har nämnts är el-kes. Kes kan betyda glas. Och kes i Koranen betyder för det mesta ett glas med vin. Alltså paradisets vin. Vissa av salaf som Dhahak, han sa alla gånger Allah nämner ordet kes i Koranen, så refererar det till ett vinglas. Glas fyllt med vin. Och kas generellt betyder ett glas som är fyllt med någonting. Man använder inte ordet kas för ett tomt glas. Då kan man använda kub till exempel. Om glaset är fyllt med någonting, då heter det kas. Man kan säga kas min khamr, kas min halib och så vidare. Okej? Nej. Och gällande det här med att glasen och kopparna kan vara av silver och tallrikarna och så vidare, så har det också nämnts en hadith i Sahihain, Bukhari och Muslim, från Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: Jannatani min dhahab aniyatahuma wa ma fihima. Det finns två paradis av guld. Alltså allt i dessa paradis är av guld. Dess tillbringare och allt som finns där i. Tillbringarna och allt som finns i paradiset är gjort eller skapat av guld. Och två andra paradis finns också, som är av silver. Dess tillbringare och det som finns där i är av silver. Och det enda som hindrar folk från att se Allah subhanahu wa ta'alas ansikte är ridån av el-kibria, av storhet, som skiljer dem från att se Allah subhanahu wa ta'alas ansikte i Jannatul Adn. Och vi kommer komma till det senare, att de troende kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala i paradiset. Men det här är då att kanske i vissa tillfällen så de får inte se honom hela tiden. Utan det, vissa tillfällen får man se honom och vissa får man inte se honom. Så den här hadithen bevisar att skålar och glas och så vidare kan vara av guld eller av silver i paradiset. Men det finns också flera olika paradis. Och i Bukhari och Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu så har profeten alaihissalam sagt: den första gruppen som kommer gå in i paradiset kommer vara lika vackra som fullmånen. Och de som kommer efter kommer vara lika vackra eller lysa lika mycket som den starkaste stjärnan på himlen. De kommer aldrig behöva gå på toaletten för att urinera eller att det ska komma avföring från dem. De kommer aldrig behöva snyta sig eller spotta. Deras kammar kommer vara av guld och deras svett kommer vara misk, alltså parfym. Och deras parfym, deras rökelser kommer vara från al-aluwa, en god rökelse. Och azwajuhum al-hurul 'ain, och deras fruar kommer vara de storögda eller de vackra kvinnorna med vackra ögon. Akhlaquhum ala khalqi rajulin wahid. Deras moral kommer vara som en persons moral, alltså en god persons moral. Och de kommer vara i skepnaden eller ha längden och se ut som sin förfader Adam alaihissalam, som var 60 underarmslängder, dira. 60 dira. Och dira är från fingertopparna till armbågen. Så långt kommer man vara i paradiset. Och vissa nämner också det för att man ska njuta mera. Om kroppen är större så njuter man mera. Precis som folket i elden, a'udhu billah, kommer vara större för att få ett hårdare straff och lida ännu mera. I Bukhari Muslim nämner Hudhayfa radiyallahu anhu från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda. Drick inte i glas av guld och silver. Och ät inte i dess tallrikar. Alltså tallrikar av guld och silver. För sannoliken så är det för dem i detta liv och det är för oss i nästa liv. Det är för icke-muslimer i detta liv och det är för oss i nästa liv. Så den troende ska inte dricka och äta från koppar som är gjorda av guld eller silver, eller tallrikar av guld och silver. För det är också något som tyder på slöseri och högmod. Och jag jobbade en gång på en restaurang i Paris som heter ju Silvertornet. Där man äter på silvertallrikar och man har silverbestick och det finns silverkoppar. Och vem tror ni kommer dit och äter? De fattiga? Nej, det är de svinrika som slösar pengar. Som äter en måltid för 50 000, inte vet jag. Och så vidare. Det är slöseri. Så den som vill ha detta i nästa liv ska avstå från det i detta liv. Vi går vidare till nästa kapitel som handlar om kläderna och smyckena som man har i paradiset. Och så nämner han också det här med servetter och sängar, mattor, kuddar. Men vi kommer inte hinna med allt det här idag, utan vi kommer ta några av dessa saker. Allah subhanahu wa ta'ala säger: innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. De rättfärdiga, el muttaqin, de fromma, ska vara på ett säkert ställe i paradiset. Fi jannatin wa uyun, bland lustgårdar och källor. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. De kommer att vara klädda i tunn silke och brokad mitt emot varandra. De kommer sitta alltså mitt emot varandra. Alla nämner i den här versen att de kommer ha kläder av sundus wa istabraq. Och det här ordet har ni ofta i Koranen, eller hur? Sundus eller istabraq. Och sundus betyder då tunn silke. Och istabraq betyder lite tjockare silke. Hos de flesta av mufassirun. Andra säger att det betyder genomskinlig silke. Men de flesta Allah alam refererar till att det syftar på tjockare silke. Som på svenska kallas för brokad. Ni finner i översättningen brokad. Silke och brokad. Så tunn silke och tjock silke. Surat Dukhan 51-53. Allah säger också i surat Al-Kahf: Inna alladhina amanu wa amilu salihat, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ula'ika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik. Att de som tror och gör rättfärdiga gärningar, vi kommer inte att försumma belöningen för den som har gjort goda gärningar. Det är de som ska få ett evigt paradis där det flyter floder under dem. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. De kommer att kläs med smycken eller armband av guld. Och de kommer att kläs med gröna kläder av sundus, tunt silke och brokad. Och där ska de på upphöjda troner luta sig. Och där ska de sitta på upphöjda troner och luta sig bakåt. Surat Al-Kahf, vers 30-31. Så alla nämner också den här versen att de ska få silkeskläder och att de är tjocka och tunna. Men han nämner här en till sak som är färgen. Och färgen är grön. Az-Zajjaj, en av de lärda, han säger: det här är då två sorters silken. Och det har den bästa av färger, vilket är grön. Och det mjukaste av material som är silke. Så Allah subhanahu wa ta'ala förenade mellan två saker. Att det är det vackraste som finns att kolla på och att det är det skönaste som finns att ha på sig. Så att det bara man njuter bara av att kolla på det och man njuter av att ha det på sig. För det är det mjukaste och skönaste man kan ha på sig för kroppen. Allah säger också: "Wa libasuhum fiha harir." Och deras kläder där i ska vara av silke. Och sen säger Ibn al-Qayyim att här är en fråga som vi ska ta upp. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att folket i paradiset ska ha silkeskläder. Och det är autentiskt från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: den som klär sig med silke i detta liv kommer inte att få klä sig med det i nästa liv. Berättade Bukhari och Muslim. Så han nämner här att om Allah säger att folk i paradiset ska ha silke och profeten sallallahu alaihi wasallam säger att de som har silke inte ska få ha det i paradiset, så då uppstår ett litet problem. Vad ska de ha för kläder då? Får de inte ha silke på sig? Och det är den frågan som han har tänkt att ta upp. Och han säger att många från Selef och Khalef, de tidigare lärda och de senare lärda, säger att personen aldrig kommer ha på sig silke i paradiset. Aldrig, utan han kommer ha på sig någonting annat istället. Taib. Och versen att de ska kläs där i med silke är generell och har specificerats av den här hadithen. Att alla ska ha det förutom de som brukar klä sig med det i detta liv. Men de flesta säger att den här hadithen är wa'id. Någonting som man använder för att skrämma med. Som liknande hadither om att den som dricker alkohol inte kommer få dricka det i nästa liv och så vidare. Och det är välkänt att texterna av Wa'id, där man hotas med ett speciellt straff i nästa liv, kan upphäva, eller de kan, en person kan förlåtas och inte falla in under dessa texter, som det har bevisats i Koranen, Sunna och Ijma. Alla muslimer är överens om detta. Genom till exempel Tauba, att personen ber Allah om förlåtelse uppriktigt, han ångrar sig för den här saken, då kommer han inshallah ta'ala inte att falla in under det här straffet. Hänger ni med? Profeten sallallahu alaihi säger, den som dricker alkohol i detta liv kommer inte få dricka det i nästa liv. Tänk om personen ångrar sig, han ber Allah om förlåtelse, han blir praktiserande muslim, då kommer den här inshallah hadithen inte att gälla för den här personen, utan alla accepterar hans tauba och förlåter honom och han får dricka från det nästa liv. Och samma sak gäller då kläderna. Det här är en anledning. Tauba. En annan anledning är al-hasanat al-mahiyah. Goda gärningar som suddar bort de dåliga gärningarna. En person kan bli förlåten för sina synder med goda gärningar som han gör. Wal-masaib al-mukaffira. Synder. Svårigheter och prövningar. Med vilket Allah suddar bort synder. En muslim blir förlåten med prövningar. Med svårigheter i livet. Som feber, jordbävningar, allt möjligt. Till och med hadithen säger att om den troende blir stucken med en liten tagg från en buske, så kommer Allah att ta bort en synd från honom. Det minsta som drabbar muslimen hjälper honom att bli förlåten. Och det här har vi gått igenom i våra föreläsningar om fitna, prövningar, finns också på hemsidan. En annan orsak till att slippa det här straffet är att muslimerna ber för den här personen. Allah förlåter honom, Allah accepterar honom till paradiset och så vidare. Eller att han får shafa'a på domedagen. Att man kommer medla för den här personen på domedagen. Eller att Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin, kommer själv att medla eller förlåta den här personen på domedagen. Allah säger också om silke i paradiset, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah belönade dem för deras tålamod med ett paradis och silke. Alltså silkeskläder. Surat al-Insan, vers 12. Allah säger också om silke i Koranen, عَلِيَهُمْ ثياب سندس خضر واستبرق. Deras kläder ska vara av grön, tunn silke och brokad. Allah säger också, inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Allah kommer att föra in de troende i paradiset, de som gjorde rättfärdiga gärningar. Ett paradis där det flyter floder under dem. يحلون فيها, där i kommer de att kläs med armband, asawir, av guld och pärlor. Och deras kläder ska vara silke. Surat al-Hajj 23. I den här versen nämner Allah att de ska få armband. Asawir. Och armband har man även på fot. Vad heter det? Vid anklarna. På fötterna. De har ett speciellt namn på arabiska, men jag vet inte vad det heter på svenska. Det är typ armband, fast man har dem längst ner på benen liksom. Och det här är både för män och för kvinnor i paradiset. Både män och kvinnor ska ha dessa armband i paradiset. Och gällande den här versen finns det två förklaringar. Det här med att det är pärlor, det är guld och det är pärlor. Antingen säger Ibn Qayyim att de är armband av guld och armband av pärlor. Alltså två olika sorters armband. Eller att det är armband med guld blandat med pärlor. Den versen kan betyda båda två. Wallahu a'lam. En till viktig sak som också kan nämnas här som Ibn al-Qayyim tar upp, det är att profeten alaihissalam, han sa: den troendes vudu, den troendes armband eller smycken i paradiset kommer att nå så långt hans vudu når. Han kommer smyckas så långt, eller på de ställena han brukade göra vudu. Taib. Det finns en autentisk hadith som säger så. Så här kommer en viktig fråga. Och det är att Abu Huraira radiyallahu anhu brukade göra vudu och tvätta sig upp hit. Och tvätta fötterna upp till knäna. Och det här finns i Sahih Muslim. Och Ibn al-Qayyim nämner här att Abu Huraira var på åsikten att det är bra att göra längre wudu, baserat på den här hadithen. Att man får belöning för det. Och en annan hadith som säger att entum al-ghurrul muhajjaluna yawm al-qiyamah min isbagh al-wudu. Att de troende kommer att ha ett ljus i ansiktet på grund av den wudu de brukar göra i det här livet. Och det här ghurrul muhajjalun refererar till det vita märket som hästen har i ansiktet. Har ni sett en häst? Det har ni gjort. En häst har ju alla hästar har ett eget märke i ansiktet. Och det här är som, om ni ser, hästar har också som legitimation ett pass. I det här så målar man hur det här märket ser ut. Det finns inte två som har samma märken. I alla fall, det refererar till att de troende kommer ha mera ljus i ansiktet på domedagen. Så det råder lite olika åsikter i den här frågan. Ibn al-Qayyim till exempel, han säger att det här med att man ska göra längre wudu är någonting som Abu Huraira själv har kommit fram till. Taib. För att Allah subhanahu wa ta'ala säger till armbågarna i Koranen. Och profeten s.a.w. brukade göra till armbågarna. Och armen är inte ett ställe att ha smycken på. Eller hur? Axeln, eller upp till axeln. Liksom, typ själva armen eller under knäna, inte ställen som man har smycken på. Det är några av de argument han använder. Och Ibn Taymiyyah, han refererar till att han också säger att ljuset i ansiktet går inte att förlänga. Hur ska du förlänga ljuset i ansiktet? Det går inte. Så det råder lite olika åsikter i den här frågan. Men Allah, det korrekta är att det är tillåtet att förlänga sin wudu, baserat på en annan hadith i Sahih Muslim där Abu Huraira radiyallahu anhu gjorde wudu upp hit till armarna, högt upp på armarna och högt upp på låren, på under smalbenen nära knäna. Och så sa han efteråt: så här har jag sett profeten göra wudu, sallallahu alaihi wasallam. Hadithen finns i Sahih Muslim, så det råder inget tvivel om att det här är någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort. Men det vissa av de lärda sa i Medina var att det var inte någonting som han brukade göra ofta. För de flesta haditherna nämner inte det här. Det är typ den enda hadithen. Så att man gör det ibland är okej. Okay. Inte att man alltid gör det. Okej? Okay. Och det här är också åsikten av Imam Shafi'i och hans madhab, att det är tillåtet att göra längre wudu. Att det är rekommenderat. Och det är en riwaya från Imam Ahmed också. Att det är rekommenderat att göra wudu högre upp. Ja. Men Ahlul Medina, Maliks medhab, säger att det inte är någonting man ska göra. Men i alla fall, bevisen är klara och tydliga på att man kan göra det. Taib. Gällande kläderna i paradiset så har det berättats i Sahih Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: man yadkhulul jannata yan'um wala yab'as. Den som träder in i paradiset kommer att vara lycklig, eller han kommer njuta och aldrig vara olycklig. Han kommer njuta och aldrig vara olycklig. Hans kläder kommer aldrig att slitas ut och hans ungdom kommer aldrig att försvinna. I paradiset finns det vad inget öga har sett, inget öra har hört och vad man aldrig kunnat föreställa sig. Och denna andra delen finns i Ahmed. Vad som menas med att deras kläder aldrig kommer slitas ut, han säger det kan vara två betydelser. Att kläderna i sig själv aldrig kommer att slitas ut, Den andra betydelsen är att de alltid kommer få nya kläder. Precis som frukterna. Du tar en frukt, du kommer direkt en ny. Att du ständigt får nya kläder. Allah alam. Gällande kvinnornas kläder så har det berättats i Tabarani till Abdullah radiyallahu anhu från profeten alaihissalam att han sa: den första gruppen som går in i paradiset kommer att, deras ansikten kommer att lysa så som fullmånen gör natten när det är fullmånen. Och den andra gruppen som går in kommer att lysa som den starkaste stjärnan på himlen gör. De kommer alla att få två fruar från Hur al-Ayn. Och dessa fruar, eller dessa kvinnor, har på sig 70 stycken som tunna klänningar, eller vad man kan säga. Hull. Någon slags tunn klänning eller liksom klädesplagg. Som är, man kan se hennes smalben bakom dessa kläder, alltså bakom kläderna, genom kläderna och även genom hennes hud. Precis som man ser en röd dryck i ett genomskinligt glas. Och den hadithen säger han att den är autentisk. Vi ska förklara, vi kommer till det senare inshallah. Det nämns också i Musnad Imam Ahmed från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalatu wassalam han sa: avståndet som en piska tar upp i paradiset är bättre än hela dunya och allt som finns där i två gånger. Och avståndet som en pilbåge tar upp, en av era pilbågar tar upp i paradiset, är bättre än hela dunya och allt som finns där i två gånger. Och sjalen som kvinnan har på huvudet i paradiset är bättre än hela dunya och allt som finns där i två gånger. Och den hadithen är autentisk, den finns i Ahmed. Sen nämner han det här med näsdukarna eller servetterna i paradiset. Anas ibn Malik radiyallahu anhu berättar att man gav ett klädesplagg till profeten sallallahu alaihi wasallam av silke. Det gavs till honom i gåva. Så folk blev förvånade och sa vad vackert det är, vad fint det är och så vidare. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att Sa'd ibn Mu'ads, Sa'ds, och han refererar till Sa'd ibn Mu'ad, hans näsduk eller servett i paradiset är bättre än det här. Och i en annan hadith så sa han: tycker ni att det här är någonting vackert? Sannoliken så är servetten av Sa'd ibn Mu'ad i paradiset bättre än detta. Eller bättre än denna. Och så nämner Ibn Qayyim här att utan tvekan varför han specificerade Sa'd ibn Mu'ad som dog som martyr under hans liv var för att han var den mannen från Ansar, alltså som bodde i Medina, som hade samma status nästan som Abu Bakr hade i Mekka. Från, alltså Abu Bakr hade hög status från Muhajirun och Sa'd hade hög status från Al-Ansar. Och det sades att när han dog så skakade Allahs tron. Och han var inte rädd för någonting. Utan han fruktade ingenting. Han var modig för Allahs skull. Allah avslutade hans liv med martyrskap. Han föredrog Allahs välbehag och profetens före hans eget folk, hans stam och allting annat. Och när han dog så kom Jibril till profeten Sassalam och sörde honom. Så utan tvekan förtjänar hans näsdukar som han torkar sina händer med i paradiset att vara bättre än konungas kläder i detta liv. Ja. Jag tänkte läsa vad Sheikh Fawzan nämner om det här med kläder i paradiset. Det här förklarar Ibn al-Qayyims Nuniyya. Och namn. Det kan man också. Ibn Qayyim nämner sen det här med kronor. Man har kronor, man kan få kronor på huvudet i paradiset. Men alla hadither som nämns här är svaga. Det finns en hadith som jag vet att Sheikh Albani rahimahullah håller att vara autentisk. Och det är att ett par föräldrar på domedagen kommer att få belöning. Och man kommer att klä dem med vackra kläder. Och sen kommer man att sätta en krona på deras huvuden som lyser starkt. Och de kommer att fråga varför. Vad är det här för någonting? Varför har vi fått den här för? Och då kommer det kommer sägas till dem. För att ni lärde era barn Koranen. Alltså för den Koranen som era barn har lärt sig. Så äras föräldrarna med att få den här kronan på domedagen. Tayyib. Så Sheikh Fawzan han säger att de kommer ha kronor på deras huvuden. Och kläder av silke, siden, brokad. Och de kommer vara smyckade med armband, både män och kvinnor. Och libasuhum fiha harir. Och sen är det samma sak att eller stabraq är det tjocka silket. Och dibaj är det tunna silket. Men silket i paradiset skiljer sig från silket i detta liv. Silket i detta liv tas från silkeslarven. Ni vet fjärilar. Och det är också någonting otroligt om man kollar på en naturfilm om fjärilar. Om det här med larver. Wallahi, det är ett av de största tecknena på att det här är en skapelse. Att allting är skapat. De är otroliga. Ni kan slå på internet. Vad heter de? Caterpillar eller? Caterpillar. De är helt otroliga. Alltså de föds, växer upp. Och vissa av dem ser ut som grenar. Alltså de är gröna. Och gömmer sig på grenen. Och de har ju fortfarande inte ens kommit ut. De är fortfarande blinda. Och ändå så har de kamouflage. Vissa ser ut som fågelbajs. Så att inga andra ljus kommer äta upp dem. Och vissa lindar in sig för att få skydd. Och det de lindar in sig med är just det här siden. Som folk tar innan det stelnar. Och så gör de kläder av det. Och det är helt otroligt om man kollar på de här kamouflagegrejerna som de har. Och de processerna, vad säger man? De sakerna som de själva gör. Att de lindar in sig själva och sånt. Vem har lärt dem det här liksom? Det är helt otroligt om vi kollar på det här inshallah. Och sen hur de kommer ut en helt annan skapelse ur puppan. De kommer ut som vackra fjärilar. Som också har kamouflage och vackra mönster på sina vingar och så vidare. I alla fall så paradisets kläder eller silke kommer inte från dessa silkeslarver. Utan det kommer att komma ut från paradisets träd. Det kommer att komma från träden i paradiset. Och kläderna i dunja sys av en skräddare, eller hur? Maskin, fabrik eller någonting. Men kläderna i paradiset kommer att komma ut från blommor som finns på träden i paradiset. Vackra blommor. Och han säger att Sheikhen, att även om kläderna i det här livet är vackra, så blir de smutsiga. Smuts samlas på dem. Och sen så blir de utslitna av smuts, att man har haft på sig dem så mycket, man har tvättat dem så mycket, eller kläderna. Hur fina de än är, så kommer de att bli utslitna om du använder dem. Och de kommer att bli smutsiga och kanske gå sönder och så vidare. Till skillnad från kläderna i paradiset. Som inte blir smutsiga, de blir inte utslitna och de går inte sönder. Och sen nämnde Allah subhanahu wa ta'ala, eller profeten sallallahu alaihi wasallam, att kvinnornas sjal i paradiset är bättre än hela dunja. Alla rikedomar som finns på hela dunja. Ja. Det är bara en sjal. Och vi nämnde förra veckan att den här sjalen är inte för att kvinnor ska ha hijab i paradiset, utan det är någonting som är vackert bara. Eller hur? Även idag i dunja, kvinnor kan ha sjal för att det är vackert hemma eller på någon fest eller något. Så den här lilla sjalen som kvinnan kan ha i paradiset är bättre än alla rikedomar på hela jorden. En enda sjal. Inte alla sjalar. En enda sjal är bättre än hela dunja och alla rikedomar på dunja. Eftersom att det som finns i Jannah går inte att köpa med rikedomar. Och sen att hon har på sig 70 stycken tunna klänningar. Och man kan se hennes ben då genom kläderna och genom huden. Han säger här att han kan se hennes skönhet, till och med vad som finns, alltså genom hennes ben. Och det här är för det första för att han har så stark syn, och för det andra för att njuta, precis som man gör när man kan se vad som finns inne i genomskinligt glas. Och på samma sätt är det med Hur al-Ain i paradiset. Man kan se hennes skönhet under hennes kläder. Och vissa kanske tycker att det låter konstigt att man kan se någons ben och så. Men vi sa att vad som finns i paradiset går inte att jämföra med vad som finns i dunja. Och alla är nöjda i paradiset. Och det här är någonting som man kommer att njuta av och tycka att det är vackert. Och även om man inte skulle göra det, så får man vad man vill i paradiset. Men vad som finns i paradiset är det bästa som finns. Vi nämner också kortfattat gällande deras soffor som de sitter på och lutar sig på. Allah subhanahu wa ta'ala säger: muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq. De kommer sitta och luta sig på soffor vars som är fodrade med sidenbrokad. Surat ar-Rahman, vers 54. Och Ibn Qayyim säger här att om dessa soffor som man sitter på är fyllda med sidenbrokad, vad ska vi då tro om deras yttre? Det här är det som finns inne i soffan, som är mot marken, som man liksom, för att den ska kunna stå mot marken. Vad tror ni då att, den är, vad finns, att dess yttre är gjort av? Eller hur? Någonting ännu vackrare. Och sen gällande Allahs uttalande var furushin marfu'a, att det är upphöjda soffor eller mattor som man sitter på. Det finns, han nämner här lite hadither som Allah alam, de är svaga de allihopa, men vad som menas säger han är inte att soffan i sig själv är otroligt hög, utan att den är upphöjd. Soffan eller mattan i sig själv är på ett högt ställe. Och det finns en hadith som säger ett avstånd på himmel, mellan himmel och jord 500 år, 100 år, 40 år och så vidare. Men Allah alam, det är ingenting som är autentiskt. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi wa ashabi ajma'in. Och vi kommer inshallah nästa vecka att tala om, fortsätta tala lite grann om det här med det man sitter på, det här med kuddar och sen husen, sängarna och deras servitörer och så vidare. Och sen veckan efter blir det nog Hur al-Ain. Inshallah.